vara. Det är bollklubben som gäller, en och en halv timme. Och väldigt stort fokus på Sveriges VMs avancemang i dagens program. Vicky Blomé, du är här, Olof Lund, Nordin Gerzic. Hur mår ni efter den här natten, nästan får man väl säga? Sverige är klart för VM.
Nej, men väldigt bra. Nu ska jag inte gå in på Italiens problem direkt, utan jag är väldigt glad för Sverige först och främst. Och det var fantastiskt att se matchen. Jag såg den hemma i soffan med familjen och ja, barnen fira, och det var härligt. Så att, ja, man har en VM-sommar med Sverige att se fram emot.
Olof, du och jag var ju såklart på Strawberry Arena och bevakade spektaklet. Sen var du tidigt uppe för Nyhetsmorgon. Var det studs i grejerna när du vaknade i morse, eller?
Det var det. Jag vaknade i god tid och klev upp. Och, nej, men det är ju kul med Sverige att ta sig vidare. Det hade varit tungt för svensk fotboll om man hade gått tre mästerskap i rad utan att vara med. Ekonomiskt intresse. Ja, men hela stämpeln på svensk fotboll som har liksom, ja, varit lite jobbig. Så därför var det otroligt viktigt. Cred på något sätt till styrelsen som tog det där beslutet att sparka Jonas Tomasson historiskt första gången och gick på Graham Potter som har gjutit nytt mod i landslaget.
Mm. Spännande idag, du ska få ta ut din VM-trupp. Ja, en liten teaser, har det varit svårt eller?
Ja, men det är ju svårt därför att det kommer tillbaka en del spelare, eller kan komma tillbaka en del spelare, och sen, ja, men, å ena sidan vill man kanske inte ta bort hjältarna som gjorde det här, och å andra sidan ska man ha det bästa laget med sig, så att, ja, det är lättare för mig som inte behöver göra de fysiska samtalen till besvikna spelare, men det kommer nog bli jobbigt för Graham Potter eftersom det kommer tillbaka en del spelare.
Når din mästerskapssommar och Sverige med, vad får du för bilder i huvudet?
Nej, fantastiska bilder såklart. Jag kommer ihåg när jag kom till Sverige egentligen 94, det var typ vi fick en lägenhet i Sverige, då var det faktiskt VM, så nej, det är helt fantastiskt. Jag var väldigt orolig inför matchen. Jag är en orolig själ när jag inte kan påverka saker själv, så att säga, men nej, det var fantastiskt. Precis som du sa, det var faktiskt ganska svårt att sova med tanke på vilken bedrift det har varit egentligen med alla de här skadade spelarna som du ser borta. Så är fantastiskt. Det var lyfta på hatten för alla inblandade.
Olof, det är mycket snack kring Sveriges väg till VM. Det väller in reaktioner kring att Sverige efter haveri till vanligt kvalspel då i själva kvalgruppen ändå kan vara klart för VM nu via Nations League och playoff. Vad händer ute i omvärlden?
Nej, men internationellt sett så tycker folk att det är konstigt att ett landslag som tog 2 poäng vann inte en enda match på 6 kvalmatcher ändå kan gå dit, och dessutom att man hade den här, det är ju fri lottning i andra playoff-matchen, det vill säga att man hade tur och fick hemmamatch mot Polen. Å andra sidan kan man säga att det var en tillbakakocka till Polen som var sämre sidan än Sverige och fick hemmamatch 2022 då Sverige förlorade. Så att, men jag kan inte förstå den bitterheten sett till att jag tror ingen nation hade tackat nej till det. Reglerna är vad de är. Sen kan man då tycka att Nations League är fel, men jag tror ändå att de flesta inser att Nations League har varit bättre än träningsmatcher. Och ska man göra Nations League attraktivt så måste man ju länka ihop det med stora mästerskap. Sen funkar det ju bättre när det är EM eftersom Nations League är både UEFA och EM är UEFA. Nu ska man länka ihop det med FIFAs VM. Då blir det lite svårare. Och ja, det blir lite orent. Men det var ingen som tyckte att danskarna liksom, att de skulle tacka att när de inkallade i EM 92 som de vann. För jag blev uppringd av någon dansk journalist som var upprörd över detta. Jag sa att du får ringa UEFA, du kan inte ringa mig. Sluta gnäll. Följ reglerna och så får man ta den chansen. Jag menar, vem skulle tacka nej?
Nej, alltså det är, jag förstår inte heller riktigt gnället. Alltså det är som du säger, det är tydliga regler och ja, men det har ju varit på det här sättet det har fungerat. Så att, och Sverige slår ju, man slår Ukraina, man slår Polen, man vinner 2 matcher alltså mot ändå beskedligt motstånd, ett bra Polen. Så att, nej, att alla bryr sig om Sverige, det säger väl ändå någonting om att man faktiskt bryr sig om vad Sverige gör.
Ja, och det är ju någonting som provocerar med att Sverige då, som gjorde ett uselt VM-kval, det är ju ingen som sticker under stol med, ändå kan trockla sig till VM. Och jag menar, det finns ju, vi kommer väl tala senare om Danmark liksom, som är väldigt nära, och ja, men det finns landslag som säkert är bättre än Sverige, men ibland så, det är ju chans med fotboll. Det är inte alltid de bästa lagen som vinner.
Jag har gått där med lite åt att rivalen, som jag ser det, Danmark, inte ska till VM. Vad
ja, jag är inne i precis samma. Kanske till och med ännu mer än vad du är, med tanke på allt det här gullandet med Danmark överlag i vårt land när det handlar om fotboll och så här. Så jag tyckte det var jäkligt skönt, men framför allt på grund av att det är de själva som har ställt till det, på grund av det här med Vitryssland och Skottland, de här 2-2 och 3-2 på övertid och så här. Så att, jag njuter lite extra nu faktiskt.
Mm. Vi ska återkomma till Danmark som sagt senare, men du Nordin, vad stack ut för dig igår från Sveriges 3-2-seger mot Polen?
Men jag skulle säga ganska mycket, men det finns kanske rent utifrån, jag kollar på fotboll lite mer i detaljform, för ofta är det detaljer som avgör fotbollsmatcher. Det är inte de stora penseldragen, utan mer individuell skicklighet. Men i det här fallet skulle jag vilja påstå, Georgsson måste jag faktiskt ge beröm till. Jag har klagat mycket på honom, skällt mycket på honom med det, med tanke på det han gjorde i Malmö när han kom tillbaka från England och skulle vara sportchef, och det gick fullständigt på pipan. Men igår när matchen står och väger, Sverige är verkligen mot repen i slutet av första halvlek, och man bara väntar på det här, klarar att hålla ut i halvlek bara och sånt, tar ny kraft, och då får de den här fasta situationen som jag tycker många ska kolla om hur den görs. Det perfektion i det hela, liksom, att de börjar vid bakre stolpen, fyra av spelarna springer framför linjen, om man säger, så gör Gudmundsson det perfekt och går, och så blockar han bort Lewandowski. Det så Lagerbielke får den här stora ytan, frisparken, perfekt slagen om Nygren, men hela det här upplägget till det, det är bara att lyfta på hatten för Georgsson, för vi berömmer många insatser, med de här små punktinsatserna som gör faktiskt att Sverige får övertaget och får den här nya energin. Så all beröm till Georgsson i det här fallet.
Ja, vi skriver tydligt, Andreas Georgsson, alltså fasta situationer specialist. Han dubbeljobbar för Tottenham och kör även svenska landslaget. Kommer ju vara med över VM, där har Tottenham varit snälla nog att släppa honom över VM. Sen får vi se om han kör vidare längre fram med landslaget också under Graham Potters ledning. Men Vicky, han har ju hyllats under hela samlingen för att vilken skicklig fasta situationexpert han är. Spelarna talar om att han är duktig på att lura oss till att få oss att tro att det är kul med fasta situationer.
Ja, för det har man ju, när man spelade själv så var ju inte fasta situationer särskilt roligt att träna på. Ja, kanske för den som slog, jag slog en del hörnor när jag spelade, då fick man liksom göra det i alla fall. Men annars
för Georgsson säger ju att ingen spelare blev född för att liksom slå en hörna, eller att det var därför man började spela fotboll.
Nej. Är det men blir man väldigt duktig på det så är det ju roligt. När jag spelade Eskilstuna United och vi gick upp till damallsvenskan, då gjorde vi hur mycket mål som helst på hörnor. Jag slog dem, nu får jag klappa mig själv lite här, men vi hade också två spelare som var otroligt bra på huvudet. Så vi tränade lite hörnor, men vi gjorde på ett ganska enkelt sätt, för de var så mycket längre än alla andra. Det liksom räckte, och en lite snö på bollen in. Det här är lite annan svårighetsgrad kanske, men det blir roligt om man blir duktig, och ser man den effekt som det blir här i matchen, man gör mål på det, ja, då ökar ju motivationen till att träna på det här. Så att så här, alla de här rörelserna är en del, men liksom för att det ens ska bli något är ju att själva hörnan slås, som Benjamin Nygren gör, eller fasta situationer i det här fallet. Det är ju liksom fokus, så att liksom allt man kan bestämma och rörelser, det hänger ändå på den som slår den där fasta situationen i grunden. Liksom. Så att det, ja, det, jag är imponerad, och jag tror de kommer att fortsätta utveckla det här såklart.
Och man gillar att Graham Potter plockar in Andreas Georgsson. De har inte jobbat ihop, vad jag vet, tidigare, men de har ju naturligtvis stött på varandra. Och jag menar, Sverige har haft en tidigare ansvarig för falska situationer, och där har man inte fått någon utveckling. Och att man då ser att ja, men det här är viktigt, och att man, vi som var nere i Spanien, vi vet ju att flera träningsplats blir försenade, för de satt inne och pratade om de här fasta situationerna som de sen gick ut och tränade på. Så att det är uppenbart att det är en del som han har liksom satt fokus på, Graham Potter, och tagit in Georgsson. Det här ska vi bli bättre på. Mm.
Vi måste ju prata om lite annat också som hände under gården. För det var en dramatisk VM-kvalfinalkväll. Italien, Vicky, vad är det som händer? Tredje raka VM som Italien missar. Bosnien och Herzegovina vinner på straffar. Beskriv Italiens gårdag.
Nej, men det är så att de lyckas ställa till det för sig själva ytterligare en gång. Alltså, man blir matt, och jag bryr mig väldigt mycket och känner för italienska landslaget. Så att, det var väldigt mycket uppåt när Sveriges match blottes av. Och sen liksom dök kvällen ner och blev sämre och sämre tills de här straffarna. Och det, den utvisningen som Bastoni drar på sig i första halvlek, efter det så är det ju jobbigt. Ett Bosnien som bara liksom trycker på och slår inlägg efter inlägg mot Dzeko och de andra stora spelarna in i boxen. Så Italien kämpar ju sig till straffsparkar, men ja, det är Det är mycket kritik mot spelare, tränare såklart, men den stora kritiken kommer ju till vad håller italiensk fotboll på med i stort. Alltså att man behöver ta ett omtag och förändra hela den italienska fotbollen, för att det är besvikelse igår och man läser tidningarna och så, men det är ingen chock. Utan många, ja, det är inte många som har stuttit kaxiga på förhand, tror jag, bara de här två matcherna kommer Italien ställa av, utan det är ett sår, de här två VM:erna som är missade redan, och nu blir det tredje.
Ja, det var ju Norge som körde över dem i kvalgruppen, och att de då, sen finns det väl otroligt mycket psykologi att de förlorat två playoff tidigare då, dels en dubbelmöte mot Sverige 2017, sen var det Nordmakedonien. För jag menar, man glömmer ju bort att de vann ju EM här emellan, ja, så att säga, 2021 med Mancini. Sen har de ju bytt, och det är väl liten spegling att Serie A kanske tappat och att de har svårare helt enkelt att hänga med i utvecklingen.
Ja. Om inte jag, Vicky, du får rätta mig om jag har fel, men jag har följt också italiensk fotboll nu, inte på senare år, men innan det, så Italien gjorde om en ändring i att de gjorde det mycket billigare för utländska spelare att komma in i ligan. Då fick de italienska talangerna, som var lite dyrare då med löner och det, fick väl stå ifrån en stund, och de satsade mer på utländska spelare än sina egna, eller?
Ja, men det är ju en diskussion. Det är för få italienare i Serie A som spelar, unga italienare speciellt, och det stämmer ju. Den här, som du pratade om, den här skatten, det var ju liksom, det gjorde det billigare att avlöna de dyraste spelarna som kom från andra ligor, så Italien kunde, eller Serie A kunde konkurrera med löner mot Premier League.
Precis.
Fast de egentligen inte kunde det. Så att, och jag är lite delad i det där, för samtidigt behöver ligan gå bra för att, ja, och fungera ekonomiskt för att man ska kunna utveckla sina talanger och för att man ska ha en stark liga. Det är också viktigt för landet. Så att jag vet inte om jag tror mer att det är liksom hela vägen som man behöver titta på och göra någonting annat. För det har ju Fabregas i Como, han har ju pratat om det, att jag vill ha unga italienare in i min klubb. Ja, vi behöver det, men han hittar inga. Han letar i Italien, men han hittar inte tillräckligt bra spelare.
Och ska man liksom, man måste ju belysa, i Spanien fanns ju Beckham-skatten. Alltså spanska, jag menar, det skulle jag säga, de har väl två älvor som kan vinna VM. Så att där har uppenbarligen den liksom enklare eller lägre beskattning för värva stjärnor som man ju skapade för David Beckham, den har då inte varit negativ för deras talangutveckling. Det här är ju ofta så jävla komplext att många vill ofta ha väldigt enkla lösningar, men det är sedan så enkelt.
Nej, jag tror mer att det handlar om att, liksom, ja, att det är strukturer, att de inte får chansen och att de kanske inte är tillräckligt bra, de som kommer fram. Jag tycker fortfarande att det kommer fram en del skickliga som unga försvarsspelare i Italien. Den traditionen finns ändå ganska stark. Där kommer det ändå nästa, men det har ju varit problem, alltså anfallssidan har ju varit, ja, jag vet inte vem som var förra stjärna, det var liksom Balotelli som gjorde Italiens senaste VM-mål 2014. Det är ett tag sedan. Liksom. Mm.
Men redan när Jakob Johansson sänker Italien på sitt berömda vis nu i Sveriges playoff där, så det var ju en otroligt tuff smäll för Italien, men nu det tredje gången, vad finns det för identitet kvar? Vad är det för Italien som de vaknar upp till nu?
Det pratas ju om att det är en hel generation som inte ser på Italien som man har gjort historiskt som en stor fotbollsnation. Och det blir ju så. Det kommer bli 16 år minst. Och så uttrycker sig många. Det är minst tre missade. Det är liksom ingen stor tro att nästa kommer vi med.
Italien är en VM-historiens gigant som liksom vunnit titel på titel. Och att de liksom skulle gå att från 2014 och tidigare spela 2030, där hade man inte trott, om någon hade sagt till en att liksom Italien kommer snubbla tre gånger i rad i VM.
Är det inte ännu mer absurt att emellan där, när vi pratar om, så Italien vunnit EM mitt i det? Det blir ju ännu konstigare diskussion någonstans, för att kan du inte lyckas här men ändå så går du och vinner EM liksom.
Det stod rätt och ett försvar. Vi har Bonucci och Chiellini och gänget kvar fortfarande. Det var någonting i mentaliteten som tror jag räckte hela vägen. Men det här är ju, det de kommer in med i den här matchen är ju en enorm press och en mental påfrestning som verkligen inte alla klarar av. Det blir ju tydligt i den här matchen.
Sen är det ju också en detalj igår i Bosnien-Italien. Bosniens kvitteringsmål blir ju inlägg på bakre då Djeko ska hoppa upp och nicka med foten på armen. Mm. Det är ingen hans, men om inte Donnarumma räddar den bollen och den går in, då kommer ju målet inte gillas. För du får inte göra mål med anden eller hans. Nu blir det en retur där han slår in den. Det är också små marginaler liksom. Men, ja.
Vi måste släppa Olof Lund. Du ska iväg till efter fem i TV4. Han är alldeles strax tillbaka och ska då senare avslöja sin VM-trupp. Det är vi väldigt spända på att få se. Vi ska snacka lite Bosnien och Herzegovina såklart också. För att mitt i Italiens misär så finns det också en väldigt, väldigt stor glädje i Bosnien. Och vi har med oss en gäst nu på länk. Han heter Enes Ahmetović. Han är sportchef i Örebro SK, men också en väldigt, väldigt stor landslagssupporter till Bosnien. Det var väl en dubbel glädje för dig igår, Enes. Sverige vidare, Bosnien vidare. Vad lever du idag?
Ah, vilken grej, fantastiskt. Det är första gången i livet man får uppleva det. Dels för att Bosnien sällan gått till VM. Så dels det var unikt, men framförallt att få det tillsammans med Sverige. Liksom, jag tror att jag talar för alla svensk-bosnier, om vi ska klassa oss så, att vi älskar båda nationerna stort. Så det var en enormt stolt dag av flera skäl.
Vad befann du dig? Hur tog du in de här matcherna? Och vad känsloläget? Beskriv lite gårdagen.
Jag har lärt känna lite trevliga människor här i Örebro. Det finns sådana som Nordin och lite andra. Som är lite alltrevliga, som organiserade. Det var en polare som organiserade på en restaurang här ute i Tuble. Där vi var 40-talet människor och kollade på det. Och vi var i stort sett samma gäng när vi kollade på semifinalen i playoffet mot Wales. Så att det skulle bli stämning på ett eller annat sätt, det var att vänta. Och att det skulle bli nervöst, ja, det hör till när Bosnien och Sverige spelar.
Nu har det blivit nästan klassiska bilder, får man säga, när Italien i princip, ja, men det är representanter för Italien och så här, som jublar när de förstår att det är Bosnien och Herzegovina som väntar i playoff-finalen. Hur mycket har det där vevats i medier och så vidare, och vad tror du det betyder för utfallet igår?
Alltså man har ju sett det nu, och Di Marco får ju förklara sig liksom. Det egentligen var väl tanken att det skulle hända bakom stängda dörrar, och så tror jag människor överlag känner. Man vill alltid hellre möta någon, men det är klart att, alltså, vi kan ju bara dra referensen i ÖSK förra året, att vi pratade, uttala er helst inte om HTF, och gör ni det, säga att det är ett bra lag liksom. Och samma sak om Trelleborg och så här. Då kan man ju tycka att Italien och Di Marco liksom, som spelar på så hög nivå, inte borde ge den tändvätskan liksom. För det blir svårt att snacka bort sen när han försöker göra det. Liksom, jag tror inte han har något emot Bosnien. Han vill gärna möta dem. Det har man all rätt i. Men det är klart att när jag ser det här i Twitterflödet, så känner jag direkt yes. Yes. Liksom, det gjorde någonting med att liksom, det här kommer ju våra grabbar. Alltså, det kommer ju gå runt i omklädningsrummet. Det kommer snackas om det. Och det är klart att Dzeko, som är en sån stor person, kommer ju svara honom fint på ett sånt meddelande. Men känner jag den här bosniska mentaliteten rätt, så vet jag att det finns ett underförstått din jävel, du ska få se liksom. Och tack och lov fick han se för det liksom. Det var kul.
Men du, beskriv lite din relation till det bosniska landslaget då. Det ryktas om att du har lagt mycket tid, mycket energi, stora pengar på att följa det här landslaget genom åren. Beskriv lite.
Nej, men jag tror att min relation till det bosniska landslaget är precis som många andra. Bosniens relation till landslaget. Det är ett patriotiskt land. Nu skakar det lite här. Det är ett patriotiskt land. Alltså, länder som har det tufft eller situationer man går igenom som är tuffa i livet, det gör att man binder kärlek till saker. Och Bosnien har en historia som är präglad av tråkigheter liksom. Och liksom, familjer som har spritts på grund av krig, föräldrar som har behövt gå ut och försvara landet. På något sätt, när man lider, så binder man band till saker och ting. Och det är därifrån jag tror kärleken till landet har blivit liksom så här extra patriotiskt när man spelar landskamper liksom. Sen min egen relation till det, ja, farsan lärde väl mig, och jag förstod ganska som ung liksom, när jag var 8-9 år, och han hade bettat emot Bosnien och hade chans på 13 rätt liksom, och ändå så grät han tårar när Bosnien kvitterade till 1-1. Det här är 99 liksom. Då förstod jag att, vänta nu, det här betyder för människor, om det betyder för farsan som kan ha 13 rätt, men han ser hellre att Bosnien vinner liksom. Och sen den dagen så tror jag att jag, likt många andra, jag har nog gråtit med det landslaget. När vi åkte ut i playoff mot Nordirland här för ett gäng år sedan, så grät jag i vuxen ålder för att det gjorde så förbannat ont. Och jag, likt många andra, jag själv har varit i Estland, Litauen, Irland, Belgien, Frankrike, you name it, på bortaläktare och givetvis på hemmamatcher. Så att det är klart att man har lagt pengar och man har lidit, men man har också träffat fantastiska människor och glatt någon gång, typ som igår. Då var allt det där värt det. En fantastisk upplevelse.
Vad betyder det här för nationen då? Vilka bilder har du fått ta del av på gator och torg i Bosnien?
Alltså jag tror faktiskt inte... kolla hur mycket det betyder för oss här i Sverige. Liksom. Och då har vi många saker i livet vi kan glädjas åt. Både sporter och hur vårt samhälle och hur vårt land fungerar generellt. Liksom. I Bosnien har man inte så mycket att glädjas åt. Och definitivt inte andra sporter. Liksom. Och det är ett land som är präglat av historiska tråkigheter och lite splittringar. Liksom. Och fotbollen, det låter klyschigt, men den förenar faktiskt. Och en sån här kväll går man ut på gator och torg. Jag har sett bilderna. Liksom. Jag kan föreställa mig hur känslan är att vara där nere. Nej, det betyder mer än vad jag uppenbarligen har kapacitet att uttrycka mig för. Alltså, när man själv som vuxen liksom, och andra vuxna män och kvinnor med mig står och gråter över att vi har lyckats med någonting i fotboll liksom, så betyder det. Men sanningen är att det, på något sätt den här segern har gett tillbaks hoppet om både nationen faktiskt, men också fotbollslandslaget som kändes som att allt var på väg att skita sig med massa grejer och korruption och det ena och det andra till att stå här.
Jag skulle precis in på det när vi snackade om att Italien har varit haveri på förbundsnivå. Där har det varit mycket Bosnien också med politiska grejer in i förbundet. Kan du förklara det lite bättre?
Nej, men alltså det är svårt att förklara liksom, för till och med vid ett tillfälle blev vi ju sanktionerade av FIFA för att vi hade ett regelverk där det behövde vara vid ett tillfälle en bosnienmuslim som president. Sen behövde det vara en katolik eller bosnienkroat som, det här är inte mina ord utan som slarvigt används i fel syfte där nere för jag tycker alla är bosnier. Och vid ett annat tillfälle så behöver det vara en bosnienserb eller bosnienortodox då. Som president, så bara det faktumet liksom tyder ju på att det är ett politiskt inspel i en sport och i ett förbund på ett sätt som det inte borde vara. Till att, alltså jag hatade det, det gjorde ont i mig när jag som liten fick höra stories från föräldrar och från människor som var betydligt äldre än mig att man blir uttagen i landslaget för att säljas vidare från sin fotbollsklubb. Sanningen är att jag som jobbar med sportcheferiet och det jag jobbar med idag, jag kan ju inte stå här och bekräfta det till 100% så att säga, för att då gör jag som någon i Grekland gjorde, jag tror det var Sundgren där jag anklagas liksom. Men jag säger väl så här, jag har fog för att tycka att de som sa såna grejer, att de har helt rätt i det de säger. Liksom.
Du berättar lite om hur du döpte din son.
Ja, jag har ju en fantastisk fru i Gabriella och när man träffas så här, när man träffar sin partner, om det är kille och tjej i det här fallet då, så när man är lite ung och betuttad så här, så brukar man ju ofta tala den dagen vi gifter oss liksom. Och vi var väl på den nivån i diskussionerna, men i den diskussionen så var jag väldigt seriös när jag sa att får vi en pojke, då är det en dealbreaker för mig om han måste heta Edin liksom. Du får bestämma tjej, om vi får en tjej, vad hon ska heta, du får förturen där, men blir det en pojke, då måste han heta Edin. Och det givetvis på grund av Djeko. Det är inte bara på grund av Djeko spelaren Djeko, för han har betytt väldigt mycket, utan det är sättet han har funnits där. Det var många som bojkottade vårt landslag bra länge liksom och sådär. Han har alltid stått upp, alltid funnits, alltid varit human i landet mot människor som har det svårt. Så kan min son vara någorlunda som han som människa, 50%, så kommer jag vara väldigt stolt över min son liksom. Så därför fick han namnet. Så jag skrikit Edin många gånger, bland annat, ni vet när man gör sån här baby reveal då. Så när jag fick att det var blått och stod jag och gapade Edin typ 10 gånger, typ som när han gjorde mål på Olympico, så körde väl Roma, tror jag det var. Edin, Djeko, så gapade jag liksom. Då är jag vuxen man liksom.
Ja, du, vi ska släppa dig alldeles strax, men bollklubben kommer ju handla mycket om allsvenskan, svensk fotboll och superettan under säsongen. Vi måste ju bara få en liten lägeskoll ÖSK också. Hur mår ni inför premiären som stundar?
Personligen fanns det väl stunder där jag själv och många andra av oss hatade fotboll under 2025. Men strafflängningar verkar vara melodin för både ÖSK och Bosnien. Och det har gett oss en chans nu att komma in till något där vi känner oss som laget som aldrig ger sig på något sätt. Och det känns som att det finns positiva vindar. En ödmjukhet för att vi kan aldrig ställa till det likt det vi har gjort i 5 år nu och att vi förhoppningsvis kan gå mot ljusare tider med ödmjukhet och vårt jobb. Känslan är positiv, men fotboll är resultat. Det märker vi så småningom här.
Ja, tack så jättemycket, Enes, och stort lycka till med ÖSK i år. Ja, det är en passionerad herre. Det är fint med känslor och fotboll, va?
Ja, han är...
Även om Vicky mår lite sämre.
Ja, men det är ju känslor där också. Ja, så, men...
ja nej, men precis. Man känner ju... Jag undrar inte helt han det, men han såg väldigt glad och nöjd ut över att ha fått fira det där. Så det finns väl någonting fint i det. Ja, nej, mina barn är ju döpt efter italienska spelare, så att det känns ju sådär den här dagen. Så att...
Nej, jag inte skyltar med just idag kanske.
Ja, han har kollat på några matcher tillsammans. Då har det varit dubbelskärm. Ofta Sverige och Bosnien när vi har kollat, så det... Nej, han är väldigt passionerad för båda landslagen skulle jag säga. Så det, nej, han andas fotboll. Nej, det är grymt.
Vi ska ta en liten paus, men vi är alldeles strax tillbaka. Då är väl Olof Lund tillbaka i studion och så får vi hans VM-trupp. Vi ska snacka Danmark. Ring upp Gustav Lundgren exempelvis. Ja, det blir väldigt mycket mer i bollklubben. Vi är alldeles strax tillbaka. Där är vi tillbaka i bollklubben. Vi sitter här och snackar Rysakvällen igår. Det hände väldigt mycket på flera olika arenor. Sverige till VM, men vi är också väldigt intresserade av Italien exempelvis. Tredje raka VM:et som Italien missar, Vicky Blomé. Jag vet att det har varit kraftiga reaktioner i Italien. Vad har hänt och vad är läget kring Gennaro Gattuso exempelvis, förbundskapten, förbundet överlag?
Det är mycket som händer. Det som jag var inne på, det är ju liksom tidningarna och supporterna är ju arga, men det här är ju tredje gången det händer, så det är inte den här chocken, utan det är bara mer ett mörker. Men viss frustration ändå från vissa. Det har kastats ägg på italienska fotbollsförbundets högkvarter i Rom. Så att lite protester, men de stora protesterna är ju mot förbundsordförande Gravina. Alla egentligen vill att han ska avgå. Han har inte gjort det än. Det är ett möte imorgon. Så mer att han ska avgå än att Gattuso ska lämna. Man lägger inte skulden på honom främst, utan man ser det som ett större problem. Sen har Italiens idrottsminister också varit ute och klagat på förbundsordförare Gravina att han borde avgå och ta sitt ansvar. Så att, ja, det är rörigt och vi får se var det landar. Gattusos kontrakt går ut i juni och ja, han funderar på om han ens vill vara kvar. Jag tror inte att han kommer sitta kvar oavsett, och jag tror inte Gravina kommer kunna stå ut där heller. Fast man vet aldrig med de här italienska gubbarna i styrelsen. Det känns som de överlever det mesta. Det
känns som att vi är långt ifrån att Jakob Forssmed går ut och smackar på Simon Åström, svenska fotbollsbundsordförande.
Så är det, men där med kastningen, det sånt gillar jag. Det skadar inte så mycket, lite gula grejer. Det är bra, bra för det.
Danmark röker ju också efter straffar mot Tjeckien. Förvånade att Danmark ryker och inte spelar VM.
Nej, i det här fallet mot Tjeckien är jag inte förvånad att de ryker, men överlag när de hade allt i egna händer direkt mot Vitryssland hemma där de tappar, och sen det här Skottland också övertidsmålet, så det är klart att man är förvånad att Danmark har ändå jäkligt bra fotbollsspelare. Att de inte är i VM är såklart förvånande, men också glädjande på något sätt.
Mm. Ja, när de hade så 2 matchbollar redan i kvalgruppen. De får vinner mot Nordmakedonien i playoff-semifinalen, får den här finalen mot Tjeckien. Tror du att de under vägen eller längs med vägen tänkt att det här är klart, vi är i VM?
Det blir ju en press för att de var så nära det, som du är inne på egen hand, och så hamnar de ändå i ett playoff. Det blir ju mentalt en jobbig situation. Men det är väl ändå ett Danmark som... Ja, den här bästa generationen som hade framgångarna, så var så här, den börjar ju bli till åren. Det är inte riktigt samma skickliga och upphöjda spelare som vi pratar om längre, men det är klart att förväntningarna är att de ska gå till ett VM ändå.
Ja, med tanke på, vi måste ändå säga, under det här kvalet så var de ju typ klara, alla förväntade sig, så kommer de den här matchen mot Vitryssland hemma, och så som sagt, och så hade de den här Skottland, och så kommer det här övertidsmålet, och sen så blir det ju, de här matcherna är ju, som Sverige har vunnit nu, de här två, det är ju kniv mot strupen och allt kan ju hända i en fotbollsmatch liksom. Så att när de får Tjeckien, jag var faktiskt redan på förhand så här, där är 50-50 liksom. Och sen såg man ju på straffläggningen att det var nerver i det hela.
Tuff kväll för Jondal Tomasson.
Mm, det kan man säga.
Ja, en dubbelsmäll kanske. Han kanske i sig hejade på Sverige. Tror vi att han är så stor och stolt i den här stunden?
Eller? Nej, tror vi verkligen det?
Nej, det tror jag inte att han är. Men det är överlag. Jag går inte bara på att Jondal Tomasson. Mm. Det var en fotbollsspelares, en fotbollsmänniskas mentalitet. Att när du får lämna ett lag när det inte har gått bra eller om du känner att du har blivit dåligt behandlad, då vill du inte att det ska gå bra för dem. Det är så det är bara. Så att, utan att lägga en ord i hans mun, men jag skulle bli förvånad om han satt hemma och jubla.
Ruggigt smidig entré in i studion igen, Olof Lund, du är tillbaka. Vad tänker du om Danmarks fiasko, får man kalla det det eller?
Nej, det måste man kalla det. Nej, men det är ett superfiasko. De var ju i princip klara för VM och slarvade bort det själva. Nej, det måste vara väldigt plågsamt för dem att tappa en given plats, för de har ju legat långt före Sverige liksom, och även Norge naturligtvis. Ja, men det här att de har varit med i ständiga mästerskap, jag menar 2021 var de ju faktiskt framme i en EM-semifinal, och jag tyckte de gjorde intressant att de bytte ut då Åge Hareide och Jondal Tomasson efter dem, trots att de hade gjort bra resultat, för man trodde att man under Kasper Jorman skulle kunna utveckla det ännu mer. Och då nådde man ju en EM-semifinal, så misslyckades man ju lite i Qatar sett till kraven. Men det handlade också mycket om att det blev så mycket politisk diskussion kring det danska landslaget. Jag vet, DBU, Danska förbundet, har ju svängt nu. Frågar man dem något, vad tycker ni om Donald Trump? Så säger de, ni får tala med Danmarks utrikesministerium. Vi sysslar med fotboll. För de brände sig så på Qatar-frågan. Ja, men det är ändå ett oerhört misslyckande att missa VM.
De kan ju vara rätt spetsiga i dansk media. Jag har läst att det är rubriker direkt mot såklart förbundskapten Brian Riemer om att han borde fyres och allt vad det heter på danska. Hur säkert sitter han, tror du?
Nej, jag tror att han är under tryck, och den som jag tror också är under tryck är ju deras motsvarighet till Kim Källström och Peter Möller, som ju har varit rätt tuff när han har bytt tränare. Och sen var det ju Kasper Jomland som själv väl hoppade av, han var trött och gör väl det rätt bra i Bayer Leverkusen nu, och Brian Riemer har väl inte riktigt lyckats på det sättet. Hade han tagit dem till VM så hade de ju varit nöjda.
Njuter du lite eller?
Det gör jag som uppvuxen i Skåne. Alltså jag kan beundra väldigt mycket i dansk fotboll, men sen kan jag ju ändå gotta mig åt som man ibland pratar, man ska ju inte svära i sådana här program, men det är någonting med dansk och så börjar det med J.
Mm. Har jag förstått danska rätt så ryker nog de där båda två rätt så snabbt, skulle jag tippa på.
Ja, vi får väl se. Nu ska vi till något väldigt spännande. Olof Lund, du har tagit ut din VM-trupp. Du satte dig in i Graham Potters skor helt enkelt. Hur tufft var det, om vi börjar brett?
Nej, men det är ju svårt. Därför att om man bara tittar på skadeläget. Ja, men kommer Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Emil Holm, Viktor Johansson. Säg att de fyra kommer tillbaka. Jakob Widell Zettersson fem. Ja, men då är det kanske 4-5 av de hjältarna från Strawberry Arena som ska plockas bort. Att det gör ju att det blir svårt för Graham Potter. Jag menar, även Alexander Bernardsson var ju en spelare som Graham Potter nämnde att han hade velat ta ut, men att han var skadad. Så att Det måste vara jädrigt svårt att välja. Liksom, jag menar, de gjorde det väldigt bra här, men ska man utveckla spelet då vill man ta några andra. Mm.
Vi kan ta en kik på Olofs trupp och så får vi andra tre säga vårt också då. Passa dig nu, Olof, för vi har starka åsikter i studion. Vi kan väl börja med målvakterna då. Det är Kristoffer Nordfeldt, Melke Elboy, Noel Törnqvist.
Hur det här har du tänkt? Jag är baserat på att jag inte tror att den axelopererade Viktor Johansson, vi vet ju inte, eller åtminstone jag vet inte, jag har letat information, stokmålvakten, att han inte verkar komma tillbaka. Det är väl tveksamt, axel kan kanske inte en rolig skada. Vi vet ju hur lång tid det tog för Johan Dahlin i Malmö FF. Jag tror inte heller Jakob Widell Zetterström, som varit borta så länge med en virus, att det är liksom en varningsflagga. Att har man varit borta så länge med en virus, då är det något bökigt. Och då landar jag i att det är de här tre målvakterna, att man kör vidare med dem. Jag kan liksom inte se, jag kan inte se en väg tillbaka för Robin Olsen. Jag kan inte se någon annan som skulle knacka på porten. Men ni hade ju starka åsikter, så jag är redo.
Ja, det kommer kanske senare. Men vad, Vicky och Nordin, just det här kring skadade spelare, sjuka spelare inför ett mästerskap. Hur mycket ska man gå på form och att man har fått speltid, och ja, hur väger man emot de olika grejerna där?
Jag säger att det beror på helt vilka spelare det handlar om.
Men Victor Johansson exempelvis, krävs det att han spelar ett gäng matcher här nu innan klubblagssäsongen är över, tänker du?
Absolut, med tanke också på vi får ju inte, alltså, i det hela någonstans, som även om jag är sjukt glad att vi har tagit oss till VM och unnar varenda spelare som var med, så är jag kanske mest glad för Nordfeldt. Med tanke på varenda gång han har blivit uttagen, så det ju inte varit så att resten av den allsvenska publiken, kanske det vi skulle säga, att de har jublat och sagt att han har varit tillräckligt bra. Nu igår så måste vi säga kanske Sveriges bästa spelare, kanske skulle tagit det ena målet där, det går att diskutera, jag tycker det, men överlag så nej, jag någonstans, så de här har gjort det som Olof säger, då ska de får fortsätta, är min åsikt.
Sen blir det en värdering också, som Noel Törnqvist som inte spelar i Como. Du också så här, ja, han spelar inte, men han tränar i en bra miljö. Om en spelare har varit skadad länge, men kanske kommit tillbaka precis, men ändå har lite mer erfarenhet i det här sammanhanget. Den värderingen är ganska svår också. Rollen i den här målvaktsuppsättningen. För tittar man just nu så ser jag också Nordfeldt som etta. Alltså, han kommer spela kontinuerligt. Han har fått de här insatserna med sig. Känns väldigt stabil. Och jag tror, alltså, Noel Törnqvist kommer inte börja spela under den här perioden heller. Så han liksom går ju bort ur den. Då är han med, ja, se och lära, eller vara en, ja, ett alternativ om man behöver. Men det är ändå ja, debut i ett VM. Det skulle sticka ut också.
Ellerborg har gjort det jävligt bra också, får vi säga. Så att, men någonstans Johansson är väl kanske Sveriges bästa målvakt i det här. Men som jag säger, det är inte där kanske jag hade lagt mest krut på. För någonstans så Törnqvist stod ju på huvudet i Allsvenskan förra året. Mycket var det tack vare han att Mjällby vann. Absolut inte allt, men sen har det Ellerborg och Nordfeldt. Målvakterna tycker jag känns fine om nu Victor Johansson är borta ytterligare inte en period.
Det är 26 spelare du har tagit ut, och ja, det är det som gäller för VM-trupperna. Hur har du tänkt runt backlinjen här? Har du gått på femback-tänk?
Nej, jag har mer gått på fyrback. Jag har en tanke att Graham Potter var väldigt tydlig när han tog över att han ville gå tillbaka till 4-4-2. Sen så försvann Alexander Isak, då gick man över. Man hade bara Viktor Gyökeres, då var det lättare att gå på en anfallare och kanske styra mot femback, för man förstod att vi behöver sätta en enkel spelidé. Nu får man lite mer tid på sig. Då tror jag att han går tillbaka till fyrback, och därför har jag gått på fyrback. Sen är ju fortfarande, det är ju så att Sverige har brist på högerbackar. Det finns gott om alternativ till vänster, men Samuel Dahl gör det bra i Benfica. Det finns Daniel Svensson, det finns Elliot Strau, det finns Ken Sema. Alltså det finns ju många på det sättet, men på högersidan är det lite svajar. Men jag har landat i de här. Hjalmar Ekdal har inte varit med i någon samling. Jag har svårt att säga att han skulle trycka sig in. Jag gillar Erik Smith. Vi har dessutom hört att Erik Smith har varit otroligt bra på de stängda träningarna. Tyvärr skadad nu, och han kanske faller bort. Detta är ju mer min trupp än om jag tippar vad han tar ut.
Vi ska säga det. Det är Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Karl Staffeld, Victor Nilsson Lindelöf, Gustav Lagerbielke, Emil Holm, Erik Smith och Daniel Svensson som är med i Olofs trupp. Herman Johansson saknas. Nordin, rätt eller fel?
Fel tycker jag. Jag tycker att han gjorde det jättebra. Sen vad vi har hört här vid sidan om angående matchen igår, att det var nerver som spelade in och sömn och allt det här. Det är väl ett frågetecken i det hela, men jag tycker att han gjorde en jättebra landskamp mot Ukraina. Han gick före Svensson i Graham Potters lag, så i så fall skulle jag byta om två då.
Saknar du någon? Alexander Bernhardsson är väl en sån som är på gränsen också kanske, i en VM-trupp?
Nej, men jag är nog inne på Nordins spår att Herman Johansson då i så fall skulle in i den. Sen är det liksom, ska man spela tre eller fyrback? Hur många mittbackar behöver då vara med i truppen? Alltså, den värderingen får man ju göra utifrån det här också. Det är svårt att veta vad han tänker.
Emil Kraft, var han ett alternativ? Har ju varit skadad.
Han är inte ett alternativ, för att han i princip missar hela den här säsongen och varit borta så länge, och det gör att för mig faller han bort. Men det är klart att han finns med på om man har en egen bruttolista. Men det är ju svårt, och precis som Vic säger, att man kanske man behöver leta. Alltså Daniel Svensson har kanske ett plus i att han kan spela vänster, han kan spela höger, han kan till och med spela på mittfältet. Alltså man letar, Erik Smith har ju en fördel, han kan vara mittback, han kan vara sen defensiv mittfältare, att man letar den typen av man pusslar. Men man får ju ta ut 26 spelare och jag har ju lagt 11 mittfältare och 4 anfallare.
Mm, det går ju, det går ju att göra lite på annorlunda sätt också. Det går ju, fotboll är om du kan försvara med 5. I det här fallet kanske, om vi vill få de kanske bästa spelarna att starta, skulle Elanga kunna spela där och bara försvara. Sen vrider du på den när du anfaller och får dem högre upp i banan istället. Så det, och då kanske spelar man en 4 i defensiva spelet. Så det går att göra på massa sätt.
Det finns ju en hel del av de här försvararna som är vana att spela i en 3. Alltså Starfelt har ju varit fantastisk i La Liga i den centrala rollen i en 3 och har ju verkligen spetskvalitet där. Han är inte lika självklar kanske i en 4-back. Och Hien är också samma sak. Han har också spelat i en 3. Så att, jag tror också att han vill ha möjlighet att förändra och vrida och vända. Både i matcher, i försvar och anfall. Men också kanske mot olika motstånd, att man har lite olika utgångspositioner.
Mm. Olof, du har särat på mittfältare och rena forward så att säga. Om vi går till mittfältarna då. Ta Ali, Yassin Ayari, Rooney Bardghji, Lukas Bergvall, Jesper Karlström, Dejan Kulusevski, Hugo Larsson, Gustav Lundgren, Mattias Svanberg, Viljot Svedberg och Besfot Seneli. Du håller hoppet uppe kring Dejan Kulusevski.
Ja. Jag lutar ju mig mot det han sa, att han liksom är så inriktad på att komma tillbaka, att han då, nu blev det ju snart 3 veckor sedan man gjorde ett ingrepp och där han säger att man tog bort det som störde i knät som har stoppat honom. Man får ju hoppas att det stämmer så, han är liksom inställd på det här. Och har man en trupp på 26 och man hoppas kanske gå lite vidare i mästerskapet, ja då måste man kanske kunna unna sig och ta med en spelare när det är en sån av den kvalitet och den ledare som Dejan Kulusevski är.
Mm. Vill ni kasta in några spelare? Det finns väl offensiva spelare som kanske har varit besvikna att de inte har varit med, exempelvis den här samlingen Sebastian Anas i Strasbourg som ett exempel. Hugo Bolin var ju besviken, berättade han i Deadline Day-sändningen som vi hade i bollklubben förra veckan. Ja, några namn ni vill kasta in i leken?
Alltså, nu är man ju väldigt färgad av liksom det som var och många av de här var ju med i den här matchen och har presterat. Så att, jag gillar den här uppsättningen och liksom känner att den har mycket olika delar i olika spelartyper. Man har Thalis, alltså spetskvalitet också. Jag tycker de här spelarna liksom, mot slutet av truppen, de som kanske inte används mest, de ska ju ha något specifikt som man kan kasta in och använda, som till exempel Thalis har. Så att, jag gillar den, även så här Rooney Bardghji också. Han kommer nog inte vara en startspelare, men han har också någonting extra att kasta in för att avgöra en match. Så den kombon har man. Viljot Svedberg har jag sett mycket i La Liga och tycker har varit riktigt bra. Han hade ju, man vill ha sett, ja, få minuter här, nu vart det ju som vart, men han tycker jag verkligen ska vara med.
Det finns ju ett par spelare som ändå måste ta upp, även om vi kollar mot försvarssidan, Samuel Dahl har vi inte ens pratat om, som ändå ordinarie ett väldigt stort lag. Jag tycker kanske Elliot Stroud borde definitivt vara med och där och knacka på dörren. Sen du, jag såg också intervju med Dejan Kulusevski igår, och med tanke på att han går och haltar nu och VM är om, vad är det, 40 dagar eller något sånt. Så jag har väldigt svårt att se att han kommer kunna vara med och bidra där. Sen hoppas jag ju självklart med tanke på hans kvalitet. Men vi får inte glömma att han inte spelar fotboll på hela året.
Ska han med i truppen vid sidan om? Ska han vara med?
Det ska han definitivt vara. För att, som en ledare. Ja, precis. Jag känner att den killen har någonting i sin mentalitet. Han sprider till den här gruppen och hur han är runt om och kramar om alla spelare. Och så där. Sen är det ju... Jag har väldigt svårt att se att han kommer stå där han, och spela.
Men som du är inne på lite, han är ju värd att chansa lite. Precis. För. Är han inte 100% eller kan kanske bli han redo att få spela en kvart, så tycker jag ändå det är värt att med honom i en, ja, och, i en trupp. Liksom.
Och har man 26 spelare så tycker jag. Och det är ju ändå, det är ändå VM-premiär om liksom 15 juni. Mm. Det är 1 april idag. Det är liksom 2,5 månad till Sverige ska, så vitt jag vet, det är april, maj och sen då halva juni.
Mm. Ja, jag hoppas ju att han kan vara tillbaka självklart, men han haltar och sen ska nu in i form på 2 månader.
Forwards då, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Anthony Langer, Benjamin Nygren. Det är inte jättemycket att orda om här, va?
Nej, Isak kommer in här om inte han får något bakslag och då känns det givet. De känns givna i det här läget. Sen det är klart det finns Gustav Nilsson om man vill, ja, men det är ju lite det argument du hade, att man ska spela 24-25, ska tillföra någonting, det som han ville ha av Gustav Nilsson. Ligger man under ska man kunna lyfta långa bollar.
Vi har fått in en tittarfråga via Fotbollskanalens Instagram. Där kan ni under bollklubben ställa frågor och så. Få in det i studion. Det är någon som undrar, kan man spela Alexander Isak på en kant och ha Viktor Gyökeres längst fram? Vad tänker ni om en sån lösning istället för att ha Isak bredvid Gyökeres?
Det är klart att det går. Vi har ju sett att den har gjort det någon gång i Newcastle också. Det är inga konstigheter. Men jag tror, i form av vi ska snacka om uppställningar och sådär, går det fortfarande att, om vi ska fortsätta med fem backar och ha två sexer, Nygren framför och de två, till och med kunna få med Langa, som jag sa, i försvarsspelet kan du spela en wingback i form på högersidan då i det här fallet. Och sen när vi anfaller och vrider du så att han spelar uppåt. Så det går att spela med de två där uppe. Jag tycker många ofta stillar sig blind på formationer i ett lag, medan det ofta är principer och utförande som gäller. Att det är fyra eller fem.
Nej, men det är hans roll han ska ha, alltså inte position, och så jobbar ju Graham Potter också, att det är liksom inte det viktigaste. Det är kanske intressant, ja, vilka ytor ska han söka när Sverige har boll och hur mycket defensivt ansvar ska han ta, hur långt ner i plan ska han vara och arbeta. Det är väl liksom de delarna, oavsett om hans spel utgår lite mer från kant eller inte, som blir viktiga här.
Det är ju alltid spännande när det vankas mästerskapssommar. Då blir det alltid snack väldigt mycket om vem som ska med i truppen. Och så slutar något kanske handla om gubbe 25-26 där. Men när det kommer till startelvan, hur svårt har det varit? Nu ska vi ta en titt på,
ja, men jag har ju gått på fyrbacks, eller jag har ju gått på fyrbacks. Jag har ju återvänt till det. Jag vet ju inte att det blir så. Han kanske känner sig jättenöjd med femback. Men jag har liksom gått på fyrback i det här läget. Och här... jag hade nog, här är jag, det är nog jag som har mejlat fel, för jag tänker mig mer att Ajari kanske inte spelar centralt, utan man kanske vill ha in Bergvall centralt bredvid Karlström, och så liksom Ajari på en kant, Kulusevski på en kant.
Vi ska säga då, Kristoffer Nordfeldt i mål har du, Emil Holm som högerback, Isak Hien och Victor Nilsson Lindelöf bildar mittbackspar, Gabriel Gudmundsson vänsterback, Dejan Kulusevski, Jesper Karlström, Lukas Bergvall och så Yassin Ajari i en liten kantroll, men som kan kliva inåt i plan. Alexander Isak och Viktor Gyökeres längst fram på topp.
Ja, och det, jag baserar liksom lite det på vad Graham Potter pratade om när han samlade landslaget först. Det är möjligt att han överger fyrbackslinje och går på fembackslinje och gör så. Men det är klart att jag är offensiv när jag tror att Kulusevski skulle stå vid startlinjen. Men jag
får hoppas att han gör det, ja, såklart. Mm.
Vad elvan, har ni någon ni brinner för? Elanga är ju inte med exempelvis.
Nej, jag tycker det här är ju så svårt. Det är ju så nära mellan exempel Benjamin Nygren som hurtar väldigt, väldigt bra, hamnar utanför. Men det är ganska svårt att motivera vilka, alltså Ajari, Bergvall, ska Karlström spela hela. Det blir ju svårt liksom. Någonstans så tror jag att... det kommer få avgöras vilka man möter, vad man behöver. Sen Elangas får vi inte glömma, det hans spetsegenskap är att springa bakom i kontringsspel. Och jag tycker inte att Sverige ska ändra jättemycket mot vad de har gjort här under den här kvalgruppen. Det handlar om att inte göra misstag och upp med bollen till dem och kontra. Liksom. Det är där vi är starkast på med Gyökeres. Så.
En spelare som vi inte har pratat om alls, som säkerligen har en stor dröm om att få spela ett VM just i USA, Emil Forsberg. Han spelar i New York Red Bulls, gör det bra där, men han hamnade utanför, lite förvånande kanske i den här samlingen, Olof.
Ja, jag hade förväntat mig att man skulle gå på att man ville ha en erfaren, rutinerad spelare. Å andra sidan, det går liksom inte, sett till vad de gjorde nu, så går det inte att klaga, och det är klart att det stärker ju inte Emil Forsbergs kandidatur. Hade man gått lite svagare, så att jag tror Emil Forsberg får svårt att ta en plats i VM-truppen.
Ser ni några jokare här då? Finns det någon chans att man kan gå om i vänsterfil mot slutet av klubblagssäsongen och ta en VM-plats? Finns det plats för en Amin Boudry helt plötsligt? Finns det plats för någon annan joker? Hittar ni några?
Jag har svårt att tro det. Alltså, det finns ändå ganska många jämnbördiga alternativ offensivt. Så vi har liksom spelare som Viljot Sever, som jag är inne på, som spelar i La Liga, som inte får spelminuter. Alltså, jag tror att det blir svårt för någon helt annan att ta sig in. Sen har ju för sig Potter visat att han har plockat från Allsvenskan, att han inte bara går på vilken klubb man är i, och det tror han ju helt rätt i. Men då ska det nog vara en riktig formtopp, alltså någonting som verkligen sticker ut, om det ska vara någon möjlighet.
Ja, och han har ju haft två samlingar och testat spela, och en del har återkommit. Jag tror att man ska komma... ja, om vänsterfilen och inte varit med alls. Jag tror att det är rätt liten sannolik.
Jag tror inte heller det. Om vi ska gå på lite vad Graham Potter gjorde i Östersund, så var han ju extremt mån av vad det är för grupp jag jobbar med. vad bidrar du till den här gruppen? Och någonstans tror jag att Sverige har hittat någonting under den här samlingen som jag tror många av de här spelarna som Olof har tagit med, kanske till och med alla kommer stå där i en VM-trupp på grund av just den här sammanhållningen som man har byggt, och vi vet att det är viktigt för honom. Så jag tror det blir väldigt svårt för någon att komma varken i höger eller vänster fil i det här fallet.
Nu ska vi plocka in en gäst som var med och gjorde det igår. Sverige är klart för VM och en av dem som bidrog, det är Gustav Lundgren. Är du tillbaka i Göteborg, Gustav, eller vad är status på dig?
Jajamän, det var tidigt flyg i morse så att jag var väl hemma i Göteborg vid typ 9-10 tiden.
Okej, okay. Hur mycket hann du sova?
Nej, jag har inte sovit någonting faktiskt, så att jag är lite trött nu.
Ja, berätta om festnatten på Stureplan. Vi har sett bilder som kablats ut. Hur var det?
Nej, men det var härligt såklart. Det var efterlängtat och mycket glädje bland alla, både spelare och ledare och alla runt om i landslaget som är. Så att, nej, det var skitkul att få ha den kvällen ihop, verkligen.
Vem tog taktpinnen på festen?
Det var många som var starkare, måste jag ändå säga. Så att, jag vet inte om det var någon som var fanbärare så, utan det var en bra grupp där, allihopa drog ett bra lass.
Men som guyspelare måste ju du tagit fanan och gått i marsch.
Nej, jag har en ledare som jag har sett dåliga exempel på, så att jag försöker hålla mig borta från det.
Ah, okay.
Men hur är det på dansgolvet då?
Nej, inte jättestark, men ja, väl okej där. Ja, trivs helt okej.
Mm. Du beskriver lite då, hur mår du idag och hur summerar du allt som du har varit med om den här samlingen och under kvällen igår?
Ja, du, ska man summera det? Men nej, det är klart att det var något helt otroligt och något som man inte riktigt fattar, tror jag, vad det är som har hänt och så med, men... jätteglad och tacksam över att man fick möjligheten att vara med och det förtroendet som man fått av ledare och spelare och alla runt om där, och ja, och få uppleva det tillsammans med dem och stå där in på inneplan med 50 000 på läktarna som är hur glada som helst och sjunger med och alltihopa med. Nej, det var en speciell kväll verkligen.
Vad sa Gais lagkamraterna då? Du var väl inom träningen idag, förstod jag. Du har väl talat innan om att det har varit en del hån om att du är landslagsspelaren och så nu. Vad sa de?
Ja, men det var väl lite samma jargong fortfarande, även om det var många som var glada och ville gratta och sånt också. Men lite av den varan är det, och det lär väl fortsätta så, kan jag tänka mig.
Hörru, du, ändå måste jag säga, för att du inte sover på hela natten, så ser det oerhört fräsch ut faktiskt.
Ja, det var snällt av dig. Men nej, man går väl lite på ångorna från igår fortfarande. Så det blir väl en kraschlandning här snart kanske.
Ja, hur blir det att ställa om till vardagen kring Gaisgården och allsvensk premiär här precis runt hörnet?
Nej, men det blir inte svårt. Den här tiden på året är alltid speciell. Man känner att det är något på gång med allsvenskan ska börja och allt vi på med. Så att, den matchen har varit 20 på länge, så att, det blir bara att gå in i träningen och så kommer man in i rutinerna imorgon och börjar ladda för matchen på måndag.
Du, vi har fått in en fråga från en av våra tittare också som undrar hur du kunde behålla lugnet på det sättet när du klev in i den största matchen för Sverige, beskriver den tittaren. Så du är ju med och bidrar i allra högsta grad till det avgörande målet med någon fin liten vrickning där. En polsk spelare som upp och köper kor på läktaren när du fintar förbi honom. Hur kunde du behålla det lugnet?
Jag tror bara man får det när man känner att man har förtroendet från Graham och de andra i ledarna liksom, och spelartruppen och typa med. Då känner man bara att man kan slappna av och komma in och göra det man är bra på. Liksom. Så att, ja, det kommer väl därifrån främst, skulle jag säga.
Finns det likheter mellan Graham Potter och Fidde Holmberg?
Ja, men det tycker jag verkligen. Jag tycker de är otroligt skickliga båda två, liksom hur man är i en grupp och hur man får ett lag att jobba ihop och liksom hela de bitarna. Så att, det är väl de likheterna som jag främst kan se. De är väldigt sympatiska personer båda två liksom, och lätt att ha att göra med och lätt att tycka om som spelare och så. Ja.
Du fick ju din landslagsdebut i höstas, gjorde ju mål då och så. Var det viktigt att ha det i bagaget för dig? Alltså, var det mer nervöst exempelvis då än vad det var igår?
Ja, men det var det verkligen. Så att den erfarenheten tror jag gjorde mig mycket gott också inför igår. Och att jag kunde känna mig lugnare på ett annat sätt. Och liksom, att man hade gjort det lite förr. Liksom, även om det såklart var en helt annan magnitud på den här matchen om man jämför med vad det var då. Men jag tror absolut att de minuterna man fick och hela den samlingen och alltihopa där gjorde att man kunde slappna av lite extra den här gången.
Du var med i, Olof tog ut sin VM-trupp här och ja, det var tur att du var med i den så att det inte blev dålig stämning här. Men du är med i Olofs trupp i alla fall. Hur kommer liksom tiden fram till att Graham Potter presenterar VM-truppen var för dig och hur säker känner du dig på att du ska till USA i sommar?
Oj, nej, säker känner jag absolut inte. Men nej, det är väl inte så mycket att tänka på just nu. Man får jobba på och fortsätta här och göra en bra vår och en stark säsong med guys. Och så får man hoppas att det räcker. Men nej, i slutändan så är det upp till dem. Och jag hoppas att de känner att de vill ha med mig och att jag har gjort ett bra intryck. Men ja, det är många duktiga spelare också som inte har varit med och varit skadade och sånt med. Så att, nej, jag tar absolut ingenting för givet.
När du hänger med de här utlandsproffsen och tar del av deras livsstil lite grann, hur sugen blir du på att ta klivet ut själv?
Nej, jag vet inte om jag skulle säga att jag blir sugen, men det är klart att man får väl en annan bild av det kanske. Så att, lite liksom åt det hållet och man blir väl lite nyfiken på något sätt, kanske mer än vad jag hade varit tidigare, men jag trivs jättebra där jag är och vi har liksom nya utmaningar framför oss med guys och så länge vi har det så känner jag ändå att jag utvecklas framåt också och då har jag inget behov av att jag måste flytta på mig på något sätt.
En VM-spelare, Gustav Lundgren, då blir det inte oundvikligen så att det blir en flytt till slut utomlands då, eller vad tror du?
Nej, oundvikligt för att det blir, men nej, det är väl, hade väl varit fint med en guys-spelare i VM. Det har väl inte varit till vanligheterna, så att det hade varit kul.
Känn lite på det där då, VM-spelaren Gustav Lundgren med den resan som du har i bagaget. Vad tänker du?
Ja, vad ska man tänka om det? Det känns ju overkligt såklart, så att nej, det får ligga långt, lite längre fram där om jag vet inte hur många dagar det är tills truppen tas ut där. Men nej, det får vi tänka på längre fram här. Nu blir det fokus allsvenskan och guys och försöka göra det så bra som möjligt. Så.
Jag ska kalla han VM-spelaren ända tills VM börjar.
Ja, men tusen tack Gustav för att du var med och så sov gott då. Du går väl och slaggar nu eller?
Ja, jag ska käka lite, men sen blir det nog att sova. Men ja, tack för att jag fick vara med.
Tack,
ja,
tack, tack.
Ja, det är väl fint med den typen av spelare som håller fötterna på jorden och vill vara kvar i Gais också. Det är ju fint att höra. Ju.
Ja, det är fint och sen imponera att han inte sover. Det är lite Gais-takter att kunna köra så hela natten. Men det måste vara härligt för supportrarna att höra att han inte, det är inte givet att ta det här klivet som det är för många andra.
Mm. Jag vill hylla honom med tanke på har inte sovit på hela natten, förmodligen krökat på rätt så bra igår, eller jag hoppas det i alla fall, och ändå ställa upp här. Det är bara att lyfta på hatten och bara hylla en sån typ av spelare, för det är inte så jättemånga sådana där idag.
Du hade aldrig sett det. Det är inte ens en gång pengarna, jag känner dig.
Hade jag varit ute och festat hela natten, då hade du inte sett mig på en vecka.
Nej, jag vet. Då ringde man, det var 70 minsann samtal.
Ja, men bara det här att man har tagit sig hem och sitter liksom hemma, eller undrar hur det liksom kändes, bara, ja, nu har vi löst det här och nu är jag hemma igen. Konstigt känsla.
Vi ska ta en liten paus och sen är vi alldeles strax tillbaka. Då blir det mer om Sverige, Graham Potter, kanske lite Gustav Lundgren och Gais och allsvenskan. Vi är alldeles strax tillbaka. Bollklubben är tillbaka. Vi sitter här och pratar Sveriges VM-avancemang och ja, det kan ju också få konsekvenser för allsvenskan. Det är ju så att 25 maj, då börjar FIFA-datumen. Då måste klubbar släppa spelare till de landslagen som ska vara med i VM. Om det är så att landslagssamlingarna har dragit igång. Då. Olof, du har väl ungefärlig senaste nytt i alla fall vad gäller när Sverige ska samlas?
Ja, vi pratade med både Kim Källström och Stefan Pettersson som håller i det här under gårdagen. Och då lät det inte som att Sverige skulle samlas den 25. Kanske snarare 26-27 och att man ska ha läger i Stockholm. Sen är det ju, har de ju konfirmerat att de möter ju Norge i Oslo 1 juni och sen är deras plan att möta ett annat motstånd på Strawberry 4 juni för sen kanske två dagar senare åka till USA.
Men det är ju så, det är en hel sista omgången av Allsvenskan under vårsäsongen. Den spelas ju helgen efter att klubbarna behöver släppa spelare. Så där kan det ju bli så att Gustav Lundgren exempelvis i Gais, Key Sims är ju kanske möjlig för Nya Zeeland också. Så Gais kan vara två spelare. Och där är ju regeln så att har man fler än en så ska man få möjligheten att flytta. Men man kan ju också lämna in ett önskemål om man har en spelare i en VM-trupp och bla med det. Vad tänker ni här? Är det rimligt att det blir lite kaos med matcherna nu? Att man får flytta matcher beroende på om man får VM-spelare eller inte?
Nej, men det är alla lagen vill ju ha sina bästa spelare. För det, som det oftast också är som ska iväg med landslagen. Så att jag förstår klubbarna helt om de vill flytta matcherna. Absolut. Det kommer ju... Ja, alltså varenda poäng räknas för vissa lag är extremt viktigt. Så att, ja, jag förväntar väl mig att det kommer bli en del snack kring det här. Även om Sverige kanske... Ja, den där omgången innan klarar man, men sista omgången, där vill säkert många flytta.
Ja, och det är ju rimligt att man får flytta, tycker jag, även om man bara tappar en spelare. Och jag menar, det är ju också så att de allsvenska klubbarna får ju pengar för att de levererar spelare till VM, så att... Ja, då får man ta att det stökar till lite i spelschemat.
Tror du Gais har budgeterat för VM-pengar?
Det tror jag inte de behöver längre.
Nej, men det är ändå när vi står och pratar om det. Jag som i en klubb såklart jag hade velat flytta det där. Det är ju inte spelare nummer 14 i en trupp vi pratar om. För det är ju stjärnor allihopa de här i sitt lag. Det är klart att det ställer till det. Om jag hade varit ledare i en klubb hade jag försökt flytta det såklart.
Vi har med oss landslagschef Kim Källström nu på länk och Gustav Lundgren hade inte sovit en enda sekund i natt. Hur blev det för dig, Kim Källström?
Ja, lite mer än Gustav i alla fall. När jag fick skrapa ihop några timmar innan det var in och ha truppsläpp för damerna tidigare för eftermiddag. Men lite har jag sovit allt.
Hur var du på Stureplan då?
Ja, jag tog baksätet lite och såg till så alla hade det bra och försökte hålla ihop gruppen, men det är klart att man brukar prata om att man ska fira sina segrar och det tyckte jag att vi gjorde. Vi tog fasta på det.
Är det unikt så att alla ledare var med? För det tror inte jag att jag har sett tidigare, att man kunde se liksom folk i träningsoveraller och ledarstaben och Graham och alla så. För ofta på din tid som spelare upplevde jag att ni spelare drog iväg och firade på Stureplan och så satt ledarna kvar på spelarhotellet.
Ja, jag har nog aldrig sett förbundskaptenen vara så aktiv i det här. Så det var ju...
Hur var Graham?
Nej, han var på glatt humör med all rätt. Så att det var väldigt trevligt. Nej, inte kanske i träningsoverall heller, men det gäller att utveckla konceptet hela tiden såklart.
Ja, men speglar det någonting av den laganda som ni får till?
Ja, men det tycker jag. Jag ska nog säga att vissa gånger vi har firat så har vissa av ledarna varit med också. Men här var det ju väldigt många och förbundskaptenen. Men det är klart att det gör. Det tycker jag absolut. Det är ju just den här att se spelarna och förbundskapten på det sättet fira ihop. Det är klart det är bandet som man känner att den här spelargruppen har med Graham stärktes i onekligen igår. Det gav vi också ett prov på efteråt. Och det är ju de här stunderna också som bygger den här... Ja, men, kemin som man vill ha tillsammans när det väl sen ska avgöras, och då är det mycket enklare att jobba ihop när det går lite knivigt också, för det kommer ju inte alltid bara vara som det var igår. Vi kommer ju ha lite uppförsbacke ibland också, och då är det fint att man har byggt de här banden i de positiva momenten så att säga.
Jag tycker också att du missar att du var med och säkert några mer till som sitter på de här stolarna lite över. Det är också väldigt sällan det händer.
Nej, men så kan det nog vara, men vi var där allihopa, och det var väl liksom, jag har sagt i någon intervju, när jag tyckte att det var liksom på någon form uppvisning i teamwork det här. Det har varit en otrolig sammanhållning under de här 10 dagarna. Sen är det klart, det är ganska lätt för alla att sluta sig samman också när det är så uppenbart mål som vi har, och det är på ett väldigt koncentrerad tidsram. Men samtidigt så är det ju oerhört glädjande och något vi kan bygga vidare på. Men det är klart att man missar inte ett sånt här möjlighet att fira också, även om man kanske har en annan position än vad man hade förut.
Vad är det Graham Potter har gjort, och går det att konkretisera varför han har lyckats just?
Ja, så där är väl svårt exakt, men det handlar väl mycket om hur man är som person. Och han kom ju också in i ett läge där vi verkligen var i behov av någon som hade det sättet att leda. Han är väldigt duktig på att prata till spelarna, väldigt bra på att kommunicera, skicklig på att omsätta teori till praktik, vilket är såklart en av de viktigaste delarna som tränare, att det är lätt att prata om det och ha en tanke i sitt huvud vad man vill att man ska göra, men sen att omsätta det till praktik, både liksom in i spelarnas huvud men framförallt ut på träningsplanen och på matchplanen, så där är han ju oerhört skicklig. Sen är det väl hans sätt att bara vara, och han är väldigt duktig på att, vad ska man säga, motivera spelarna men också kravställa på dem, och man har verkligen hittat en perfekt balans i den här kommunikationen med spelarna och resten av staben. Graham har ju varit otroligt bra, men jag måste säga att alla nya som har kommit in i staben, samtidigt som det har liksom mixats ihop med de som har varit med ett tag, och flera i staben har varit med väldigt länge också, och bara se den erfarenheten som finns där, när man får ihop den här mixen blir det väldigt bra.
Jag tog upp det här innan här, någonstans för mig var det i slutet av första halvlek igår, så var det lite egentligen att Sverige hängde lite mot repen där, man bara ville att det skulle bli en paus, men då kliver den här fasta situationen in precis så där du pratar om resten av ledarna. Jag tog upp den här att den var utförd efter perfektion. Hur mycket får Iorsson jobba just med dig i landslaget?
Mycket, väldigt mycket. Och det är ju för att vi vet ju att fasta situationer har en enorm påverkan på den moderna fotbollen, och än mer i landslagsfotboll när man inte har så mycket tid att jobba tillsammans. Men det är klart, fasta situationer är ju ett isolerat moment som man faktiskt kan lägga lite tid på. Jag måste säga att hur Graham har låtit Andreas Georgsson jobba med det här, och den lite också temperaturmätare på hur truggruppen mår är väl när man ser hur fokuserat de har jobbat kring fasta situationer. Jag tror vi alla vet som har varit spelare att det är lite ett av de tråkigaste momenten att träna, men det har man verkligen fått spelarna att liksom känna att det här är viktigt. Så när Lagerbielke knoppar in den där igår, och så är det liksom exakt efter gameplan, rätt person som kommer på rätt ställe, så här, det är ju någonting. Jag sneglade ner på Gerson där, det var liksom, alltså, alla blir så jävla glada också för hans skull, för att han har jobbat med det här, och det visar väl också vikten av vilken fin gemenskap det är i staben också.
Vad händer på ledarfronten? Just Sebastian Larsson, vi pratade med honom, han sa att hans kontrakt skulle gått ut igår om Sverige åkte ut, nu gjorde de inte det. Det gäller över VM. Pratar ni med honom? Har ni någon på gång istället för Björn Hamberg?
Jag och Sebastian känner varandra sedan oerhört lång tid tillbaka, och det är en oerhört viktig hörnsten i den här staben. Nu löste det sig ganska smidigt i och med att vi gick vidare, hans kontrakt förlängdes, men vi är oerhört angelägna om att knyta fast Sebastian i ett längre perspektiv, och vi för en god dialog, och vi ska egentligen ha redan att lösa det här, men det har varit lite annat att ta i också, i och med att jag och Sebastian har den relationen vi har, så är vi ganska säkra på att vi kommer nita fast där, så att han kommer vara med oss bra mycket längre än över VM bara.
Graham Potter förlängde också sitt avtal. Du var ju inne på att det kanske drog ner axlarna lite för alla inblandade inför de här matcherna. Efter att han skrev det här korttidsavtalet, var du förvånad över att ni lyckades få till en längre förlängning med Graham, eller hur har du känt runt det?
Förvånad vet jag väl kanske inte, men det är väl klart att det var väl inte, man hade ju förhoppningar såklart när vi skrev ett lite kortare eller ett väldigt kort avtal med Graham, men det behövde gå väldigt fort och det var en speciell kontext. Men jag kände ändå ganska tidigt att han verkar uppskatta och jobba med landslagsfotboll och svenska landslaget och den här spelartruppen. Det är ju väldigt annorlunda liv såklart att vara förbundskapten kontra att vara klubbtränare. Men sakta men säkert tyckte jag det smög sig på lite, att man kunde läsa lite mellan raderna att det fanns en vilja. Så när vi väl öppnade den diskussionen så gick det väldigt smidigt. Bra mycket smidigare och snabbare än vad jag trodde att det skulle göra. Mm. Men det var ju förhoppningen.
Ja, förlåt. Ge oss VM-genrepet nu då. Vilka kommer Sverige möta på Strawberry Arena efter Norge?
Ja, men inte riktigt klart än, så jag kan inte det. Men vi ska försöka få ihop det här väldigt, väldigt snabbt. Det har varit lite speciellt här i och med att vi har legat i två olika spår här. Hade vi gått till, eller inte gått till VM, så hade vi ändå varit tvungna att spela två träningsmatcher. Och det är lite stökigt med datum etc. etc. Så man kan säga att nu är det väl roligare att gå till VM för att gå till VM, men att det löste sig bra praktiskt också. Men det är lite praktikaliteter vi behöver lösa innan vi går ut med det, men det kommer inom kort.
Europeisk motstånd?
Du är ständig journalist.
Ja, men
jag stannar där.
Ja, du, grattis Kim, och tack för att du var med oss.
Ja, stort grattis.
Tack.
Ja.
Tack så mycket. Tackar.
Ja, vi fick lite breaking news i alla fall. Sebastian Larsson är mer eller mindre klar för en fortsättning efter VM. Ja. Vad tänker du?
Ja, men det var väl en tydlig signal att de tycker att han är en viktig beståndsdel. Och på något sätt kan det ju vara bra för ett förbund att ha ledare som står för vad de vill stå för, om man nu har en förbundskapten. Alltså att man får en kontinuitet som inte bara är kopplad till en förbundskapten och ska komma in en helt ny stab. Och det är ju en del av ledarna som har levt vidare från Janne Anderssons tid. Jag menar, Daniel Ekvall är ju där, fotbollspsykologiska rådgivaren och så att det är väl bra att ha den kontinuiteten. Å andra sidan kan man hamna i kläm som Mats Elvendal, målvaktstränare och fasta situationer ansvarig, som då ville Graham Potter in sin fasta situation.
Han sattes på läktaren inför den här
samlingen. Ja, precis. Han fick ju inte följa med. Han har varit med liksom hela vägen, och sen nu var det tack. Och han är ju, jag tror att han har något slags avtal med förbundet. Ja, då hamnar man i ett svårt läge. Så att, men intressant att Sebastian Larsson kör på.
Jag såg lite bilder via tvn igår också. Då är ju faktiskt Graham Potter och pratar med Sebastian Larsson ganska många gånger faktiskt. Så jag tror nog att han spelar en ganska stor roll i det här. Just det här spelarperspektivet in i det här med landslag och grejer.
Nej, men det är intressant att Potter har ju ett bra ledarskap till spelarna. Men som huvudtränare i dagens fotboll så är du ju också... Ja, du ansvarar ju för ditt ledarstab som är stor. Och det verkar han ju också... Man får i alla fall den bilden utifrån att han är skicklig på att ge andra ansvar. Att han inte behöver kontrollera allt, utan Georgsson får det ansvaret. Han får ju lägga hur mycket tid han vill och det blir bra. Alltså, det växer ju alla av i en stab. Att känna att det är inte en huvudtränare här som bara går och kontrollerar mig, utan man litar på kompetensen.
Det är ju fördelen av... Och inte ärva, utan rekrytera själv. Så att,
Vad tycker ni om att Graham Potter var med på Stureplan? Han har ju låtsats
lite på gillar det. Jag tycker att det är, för mig, som jag frågade Kim, för mig var det liksom någonting helt annat. Jag har bevakat landslaget massa år och massa fegefester, och jag har aldrig sett så många ledare som kom, och att Graham Potter är där också. Det är en signal på att de har ändå fått ihop gruppen på ett sätt som inte det har varit tidigare. Och sen, om det är rätt eller fel, men uppenbarligen var ju Kim också. Jag menar att landslagschef. Jag tror inte Lasse Richt har varit med på de festerna tidigare på samma sätt.
Nej. Du, Nordin, spelarperspektivet här då kontra tränare. Alltså, alla undrar ju, hur kan det vara så stor skillnad? Jon Dahl Tomasson misslyckas kapitalt. Graham Potter kommer in på kort tid, säkrar de här resultaten. Sverige i VM. Tränarens effekt kontra hur viktigt spelarmaterialet är. Vad tänker du om, hur förklarar du det här?
Ofta när vi står och diskuterar fotboll generellt, om vi snackar klubblagsfotboll, så snackar ju ofta folk om att sportchef är den viktigaste pusselbiten i en sportslig organisation. Det kanske det är också i sin form, på grund av att han ska vara med och rekrytera tränare. I många fall i Sverige är det ju styrelsen som är med i det här, men någonstans är det inte bra i den dagliga verksamheten. Fotbollen ute på plan och ledaregenskapen i ett omklädningsrum, då fallerar ju allt. Då spelar ingen roll hur bra spelare du värvar in till en fotbollsklubb, eller i det här fallet spelar ingen roll hur bra fotbollsspelare du har om du inte kan få dem att samarbeta ihop. Så för mig är ju det absolut viktigaste i en fotbollsförening idag är att det är en bra tränare som kan utveckla spelare, som får dem att jobba mot samma mål, får dem egentligen att jobba för varandra och tycka att saker och ting är kul någonstans, även om det är ju en extremt pressad värld fotbollsspelare lever i. Det spelar ingen roll egentligen vilken liga du kollar på, eller om det är landslagen eller någonting. Då är det jätteviktigt att den här bubblan som du är i varje dag, att det är väldigt bra energi och god stämning och alla jobbar för varandra. Och där är ju den högsta chefen, det är han som är ansvarig för att det ska spridas neråt. Och uppenbarligen så har han gjort det. Så att det är jätteskickligt gjort av förbundet, som Olof var inne på innan, att okej, Jon Dahl Tomasson, det här funkar inte. Då får du gå. Och så tar de in Graham Potter och blir en fullträff. Liksom.
Ja, nej, men det är en helt annan arbetsmiljö. Alltså, det är ju så här, vi hörde Gustav Lundgren säga det också, att han kände sig trygg att komma in i den här matchen. För han kände att de litar på honom och man vet vad man ska göra. Det är tydligt, man känner sig trygg. Man vet liksom att man har gruppen och tränaren bakom sig. Det är ju liksom, det är grunden för att kunna prestera i vilket yrke man än har. Att man känner ett förtroende. Och det tror jag många av spelarna verkligen inte gjorde med Jonas Tomasson. Det var en annan miljö, en annan arbetsmiljö som inte fick fram det bästa av spelarna. Så ledarskapet och hur man mår, det är grunden till att få upp det.
Jag har en fråga till er
två. Alla är ju så noga med att man inte vill sparka på den som ligger. Man vill inte kritisera. Alltså att när man hyllar miljön nu under Graham Potter så är man väldigt noga med om vi då journalister vill styra det till att jämföra, så vill de inte gå dit, och jag kan respektera det. Men det är ju, jag menar, det är ju väsensskilt, och det var så tydligt också på sättet som Jon Dahl Tomasson inför VM-kvalets början så bjöd han ju in Aftonbladet. De gjorde ett reportage för Johan Flink om hur de scoutade spelare. Alltså det var ju den moderna fotboll, en data på allt. Vi har sett 1800 matcher, vi har sett varenda minut.
Och spelare som flög in och ut ur truppen.
Precis, för att man gick då för att han ska slå sådana passningar, han ska göra de löpningar och så. Och Erik Smith ska inte vara med i denna samling för han har slutat så och sådana passningar. Det följer de där. Men ska en Potter börja med någonting annat? Han börjar med att låta spelarna blotta sig för varandra och berätta vem har betytt något för dig. Han bygger på ett annat sätt. Jag säger inte att man inte kan lyckas med Jonas Tomasson, men jag tror det är svårare i ett svenskt landslag och framförallt landslag överlag att lyckas med den metoden, för du måste bygga på någonting annat än att det ska vara data och du ska veta exakt hur alla rör sig.
Men om jag ställer en fråga till er två, ni åker ju nästan alltid när det är landslagsidéer och massa presskonferenser och sådär, är det jätteskillnad för er att ställa frågor till Graham Potter kontra Jon Dahl Tomasson?
Alltså Graham Potter säger ju inte han är väldigt sympatisk och har en schysst approach gentemot journalister, men han har inte sagt så jättemycket. Det tror jag är rätt mycket kopplat till att det har varit så alltså avgörande läge i den här playoff-samlingen. Han har inte velat bjuda på någonting. Jag tror att det där kan kanske bli bättre framåt när han kan ha ett lite längre perspektiv. Så. Men han har en helt annan approach, inställning till hur han bemöter media. Han håller inte på med tricks och grejer som Jon Dahl Tomasson gjorde.
Nej, och grejen är ju att med Jon Dahl Tomasson, alltså den första presskonferensen sa han great to see you again Olof, we met before, och så vet jag ju att det tycker han inte alls. Alltså även om han säger det, jag menar, jag vet ju hur jag senast bevakade honom i Malmö och det var liksom inte så där glada tongångar. Han försökte kanske, det kanske var hans sätt att försöka, men det funkade inte riktigt. Det kändes inte äkta. Men Graham känns det äkta på ett annat sätt. Sen har ju inte vi dragit oss för att både säga och skriva att Graham Potter säger en jävla massa ord, men vi får inte reda på någonting. Men det är en annan stämning, det måste man ju säga.
Tror ni att, jag bara lyfter frågan, tror ni att Graham Potter är på det här sättet på grund av att han har jobbat i Sverige, och i Sverige är fotbollen på ett helt annat sätt kontra där Jon Dahl Tomasson har varit med om?
Jag tror att han har andra känslor för Sverige än vad Jon Dahl Tomasson har, och han har en annan förståelse för vad svensk fotboll är och har varit 100%.
Även om han inte har varit på, även om han inte har varit på Jon Dahl Tomassons nivå. Jag menar, Graham Potter har väl ändå gjort en säsong i Premier League och ändå rört sig liksom lite av den. Det är ju inte så att han kommer från en helt annan värld. Sen är han säkert präglad av Sverige.
Ja, nej, men det är ledarstilen, ledarskapsfilosofin som är helt annorlunda hos Potter. Alltså det är den stora grejen. Jag tror att han har ju jobbat på det här sättet under en lång period och har lång erfarenhet. Så att, liksom, man kan ju bedriva en professionell miljö och sätta krav och så, men ha också ett mer mänskligt ledarskap på det här sättet som de har. Och det har vi sett prov på här. Jag tror det är den allra största nyckeln, mer än vad Potter har i sin fotbollshjärna lyckats utföra.
Precis som vi journalister behövde tassa lite på tår runt
det var just där jag försökte.
Jonas Tomasson. Mm. Jag tror att det var nästan likadant för spelarna.
Det var dit jag försökte komma.
Där är Graham Potter också öppen på ett annat sätt.
Det var dit jag försökte komma genom att hur du ställer, är du rent en trygghetsfråga i hur du ställer frågor. Vågar du ställa de frågorna du vill kontra få något högt i tillbaka. Eller jag tror att det ofta speglar sig. Om du är så mot media på ett visst sätt, eller om du är, då kommer du är likadan,
ja, men Jonald Tomasson kunde inte bjuda på någonting. Var han med i Nyhetsmorgon i början och fick frågan, vad gäller du mest, svensk korv eller dansk pölse? Han pallar inte ens bjuda mig i det spelet, utan att svara, jag gillar mest italiensk. Alltså att man inte kan liksom man kan inte ens bjuda på det. Det tror jag inte liksom Graham Potter hade tvekat på. Alltså han hade sån tydlig integritet, men som jag tror var negativ för Jonald Tomasson, för att han var svår att komma nära in på. Och jag menar, när han var i Malmö FF, så där var det hårda tag. Där vet jag ju att presspersonerna vågade ju inte säga till Sydsvenskan, ja, ni får intervjua spelare där, för det var man tvungen att fråga Jonald Tomasson, får den spelaren göra en intervju? Nej, ja. Alltså, så att det var något helt annat.
Mm. Jag tror inte att det är en Jondal Tomassons grej, utan jag är av den bilden att fotboll där vi bedriver i det här landet kontra hur fotboll bedrivs ute i Europa i form av just sådana där grejer, hur hårt det är med alla sådana här och tydligt. De tror att man skyddar spelarna lite, medan vi är helt öppna här. Så det är där jag tror skiljer sig åt, på grund av Grön Potterna kom inte just kunden, de var i division 3.
Två.
Och jobbat sig därifrån och förstått hur det här svenska fotbollen fungerar. Och det är nog där kontra Jondal Tomasson, kom till Malmö, stängde igen allt. Vi fick ju knappt en intervju som hade den rättigheten under den tiden. Så jag tror det handlar mer om att europeisk fotboll är på ett visst sätt och vi i Sverige på ett helt annat sätt.
Då tycker jag europeisk fotboll har lite att lära av liksom ett mänskligare ledarskap och att se människor och skapa trygghet för att kunna prestera. Så man kan ju titta på forskning och allt möjligt. Liksom en bra miljö där man känner sig trygg, ja, då presterar man bättre. Det finns ju liksom ibland att man måste vara tuff och man måste ställa krav, men det är mycket lättare att ställa krav om du har en grupps respekt. Då vill du ju jobba för din tränare. Det vill ju den här truppen.
Och det har man ju verkligen hört från de som hade Graham Potter i Östersund. Det var ju inte så att han alltid han kunde ju vara stenhård.
Det har ingen med krav att göra, utan mer bara mänskligt beteende.
VM-lottningen, den är gjord sedan tidigare. Man hade ju nästan glömt bort vilka Sverige eventuellt kunde möta i VM. Men, så jag tänker att vi kanske ska ge lyssnarna och tittarna en recap. Det är ju Nederländerna, Japan, Tunisien som gäller i den här VM-gruppen. Hur långt kan Sverige gå i sommar?
Ja, man inleder ju mot Tunisien, det är väl en slags nyckelmatch, sen har man Nederländerna i andra matchen, men kan man vinna mot Tunisien så kan man sen kanske spela på resultat i tredje matchen mot Japan, eftersom det är ju lite så orent VM med 8 av 12 treor som går vidare. Så ja, men det finns goda chanser att ta sig vidare till nästa steg. Blir man däremot tvåa i Sveriges grupp? Ja, då får man möta ettan från Brasiliens grupp. Det kanske man vill undvika. Då kanske man vill ligga lite lågt.
Ja, det är den här klassiska skador på halva laget.
Ja, precis. Nej, så men, att det finns mycket att skissa på.
Men får vi, alltså, nu har vi ändå en del jäkligt duktiga spelare borta. Får vi dem tillbaka, jag tror att Sverige kan bli livsfarliga. Alltså. Men om de fortsätter på det här spelet, det är inte där jag förespråkar i ett klubblag, så som landslaget har spelat, men landslagsfotboll och klubbfotboll är inte för mig, det är inte samma sport för mig. Det handlar om att inte göra misstag, upp med bollen och kör bara så som de har gjort de här gångerna. Så att får vi tillbaka Isak, förhoppningsvis Kulusevski, även om jag är tveksam på grund av skadan, så kan det bli jäkligt bra. Alltså.
Ni ser såklart mästerskapet i TV4, TV4 Play och på SVT. Den här sommaren ska bli fruktansvärt kul och vi kommer ju följa svensk fotboll hela säsongen i bollklubben och i klubben-universumet. Det är ju även morgonklubben på sportbladet.se tisdagar och fredagar 09.00 till 10.00. Bollklubben måndag till torsdag 17.00 till 18.30. Och så matchklubben efter heta allsvenska fighter i din poddspelare. Det här dyker upp där poddar finns, alla de här avsnitten. Ja, vad är ni laddade inför den helgen som väntar nu? Svensk fotboll är tillbaka på riktigt.
Mm. Ja, jag är väldigt laddad. Det ska bli riktigt kul att det kör igång, att vi får komma ut på arenorna.
Mm. Ja, för mig är allsvenskan det bästa som finns. Och det ska bli grymt alltså. Mm.
Men en liten paus för VM är rätt fin också, va?
Ja, jag har inget emot att det blir en paus. Då får man ledigt någon gång. Annars är det hela somrarna. Så att, det ska bli jäkligt kul också med VM.
Ja, nej, man vill inte vara ledig på VM. Det är där man vill vara och jobba. Så att, ja, det ska bli mycket kul.
Sverige ska till Dallas. Där har de sin VM-bas, Olof. Det blir varmt.
Det blev varmt. Jag var där 94. Redan då var det varmt. Men Stefan Schwarz sa ju då berömt att han var inte där för att känna efter hur varmt var. Han var där för att spela fotboll. Och då slog man Saudiarabien med 3-1. Så vi får väl se. Man spelar en match där i Dallas, eller en förort till Dallas, Arlington. En match i Houston. Och så inleder man i Mexiko, Monterrey. Och vill man ha biljetter, då är det fram till 8 april in på svensk fotboll. De billiga har redan gått, kan jag berätta, de $60 biljetterna. Så det är $150 upp till $600.
Om det finns ett rankingsystem och Nederländerna matchen exempelvis, den är lite dyrare.
Och, ja. USA är överlag dyrare, men runt, så att det finns chans fram till 8 april 23:59 om du ska ha biljetter, Martin. Det är bara in och laga in.
jag skippar det, men 15 juni 04:00 svensk tid, Tunisien. Då är vi väl alla vakna.
Ja, det hoppas jag. Speciellt om jag ska jobba, det är bra om jag är vaken och sitter i studion.
Ja, vi ska tacka för idag. Vi är tillbaka i morgon igen i bollklubben 17:00. Ja, det var kul.
Jäkligt kul.
Verkligen.
Olof är tyst.
Han tyckte att du var skuld.
Han fäller lite påken från Knarring.
Ja, han har skött sig väldigt bra. Han var väldigt skakig inför. Men, nej,
det, det är 2+. Det vanliga standardbetyget för en ytterback.
Nu stänger vi ner bollklubben för idag. Tack och hej.